Ska bara kolla så att, ja, exakt, och den är ju igång. Okej. Okay. Då kör vi. Boom, boom, boom.
Go.
I tell you this not as aimless revelation, but because I want you to know, as you read me, precisely who I am and where I am and what is on my mind. I want you to understand exactly what you are getting. You are getting a woman who for some time now has felt radically separated from most of the ideas that seem to interest people. You are getting a woman who somewhere along the line misplaced whatever slight faith she ever had in the social contract, in the ameliorative principle, in the whole grand pattern of human endeavor.
Vilken bra
välkommen.
Pepp.
Det är alltid en kamp om att vi inte ska prata i mun på varandra.
Och ändå gör vi det. Ändå kommer den manliga bastionen och dundrar in och kväver och stänger ut den kvinnliga rösten som tillhör Johanna Frändén.
Den gör det. Den tillhör ännu mer faktiskt Joan Didion.
Ah.
Jag tar mig friheten och att uttala det pyttelite franskt. Det är ju egentligen en
Didion.
Amerikansk kvinna, precis. Mm. Didion. Kände mig bara väldigt träffad av ett av hennes citat från boken med namnet The White Album. Går du också in i perioder ibland när du känner att man är så, inte avskuren kanske, men man förstår så lite av allt som typ diskuteras eller tycks kring eller överhuvudtaget som intresserar folk? Att man inte riktigt, man är så här nära av att bara hoppa av allting.
Alltså det är väl lite default-läget.
Are you that woman, Simon?
Ja, jag tror att jag är den kvinnan. Jag tror att jag är precis den kvinnan. Jag alltså känner lite så här att man är sliten mellan två hötappar. Den ena är att man känner sig totalt alienerad från den tid man står i. Samtidigt som man ju är helt övertygad i hållningen att det finns inget töntigare än att underkänna sin samtid och ställa sig vid sidan om den.
Nej, det är rätt många som har gjort det genom historien, så att det är ju inte så att man är superoriginell.
Nej, jag upplever också att det är...
Dessutom menar man, är det bara lite gubbigt då?
Ja, alltså gubbigt är ett jättebra uttryck just där, för jag upplever att det är ett... Det är en politisk hållning också, eller har blivit det de senaste åren, så att man... Du vet, att du underkänner världen, världen är gal, världen är tokig, vi lever i ett absurt land, i en absurd tid, alla människor är absurda, vilket gör att alla absurda hållningar också är relevanta. Ungefär så. Alltså, är världen tokig så får du vara precis så jävla tokig du själv vill i världen. Och det är lite kontraproduktivt, den hållningen menar jag.
Det är det verkligen. Det är helt poänglöst. Men det hindrar ju inte att man inte då och då kan hitta ett litterärt citat som så att säga visar en att det här har hänt tidigare.
Du är fri att hata på världen bäst du vill, woman. Mm.
Hata på visar ändå att du har en fot i samtiden, Simon.
Ja, där är jag.
Mm. Mm. Ska vi bara summera upp lite? Sist vi hörde så satt du och jag på bokmässan i Göteborg. Spaning från igår kväll. Det är lättare att smuggla in alkohol på bokmässan än på valfri fotbollsläktare. Mm. Vi gjorde ett specialavsnitt. Detta följdes upp av lyssnarfrågan. Vem är tränare egentligen till den här elvan? Litteraturelvan vi tog ut. Ja, det diskuterade vi aldrig, Simon. Jag tänkte att det var så självklart att Jorge Valdano skulle vara tränare att vi knappt behöver vidröra det. Men ska vi bara dubba honom till det för att ha liksom satt alla ramar?
Ja, det finns inga andra alternativ. Jag vet att jag lanserade väl Valeri Solanas som klubbpresident på något slag. Vilket gör alltså att vi måste ha en dynamik alltså från styrelserum och neråt in i omklädningsrummet. Så att det, jag tycker det känns fullkomligt givet.
Alltså, jag säger inte att de skulle komma överens, Valdano och Solanas, men jag vill påstå att de hade i alla fall kunnat prata med varandra. De hade inte bara pratat förbi varandra. Mycket tack vare Valdano då kanske.
Alltså Valdano är ju den givna. Alltså Valdano är ju där man skickar in i alla former av krigshärdar. Eftersom han är en sann intellektuell och omfamnar precis hela världen. Så jag tror att han skulle vara vår lysande buffert man och manager.
Ja. Manager.
Manager, precis så.
Du, jag ska plocka upp en annan hänt sen sist grej. Det har varit lite snack kring det faktum att italienska landslaget Lietzuri har lanserat en ny tröja. Detta hade du inte följt om jag förstod dig rätt på.
Nej, jag försvag i den italienska estetiken, vilket jag menar.
Ja, det är inte din estetik. Nej, det är nämligen så att jag vet inte, kanske varken du eller jag tillhör de här tröjmänniskorna. Om det är någon gång jag känner mig alienerad från mitt yrke som sportjournalist, så är det väl när folk fullkomligt så här rasar, alltså investerar extremt mycket känslor och energi i en ny tröja. Alltså att den är väldigt ful är det oftast då. Hur i hela helvete har det gått till och sådär. Jag känner oftast bara så här, okej, tror att ingen frågade mig, för jag hade lika väl kunnat säga att den där var lite check eller något sånt där. Jag har inga ramar för vad jag tycker är en ful eller snygg tröja. Men jag vet att jag så att säga tycker att den här nya italienska är väldigt vacker. Den är grön då. Och detta har inte hänt sedan 1954 faktiskt.
Mm.
Och det är väl kanske framförallt presentationen som är lite speciell. Och som alla andra klipp så kommer detta läggas upp på podcast Radikal-kontot på Twitter. Men det lät så här i alla fall. Och det är så att Italien möter alltså Grekland och man har gjort en grön, väldigt vacker grön, vad ska man säga, ja, lite så här mörkgrön åt blå hållet, tröja som en liten appell eller referens till renässansen.
Oh.
Och den presenteras också i en sån renässansmuseumiljö. Väldigt, väldigt snyggt. Varför då? Ja, renässans betyder ju på nytt födelse. Så någonstans så ville man poängtera att det är lite vad det här laget står för. Men också göra liksom en historisk koppling. Och svårt att inte gilla såklart. Puma pajade grejen lite med att skriva så här i sociala medier när de la upp filmen. A new wave rises. Och så är det en liten italiensk flagga. Introducing Azzurri new kit. Straight from the Renaissance. Available
straight
now.
Out of Compton.
Ja, det var exakt det man kände. Och de har ju blandat ju också, som du hörde, hiphop till klassiska beats. Det får man väl göra, men det hade varit roligt om någon bara hade gått all in någon gång och bara köpt spela renässanskortet. Men det är inte så ofta man får ens lite renässans i fotbollströjorna. Så då tackar vi och tar emot, känner jag i alla fall.
Ja, alltså jag tänker att det skulle göra sitt om det svenska landslaget klev in i samtidsdebatten och hade någon slags tröjor som flörtade med antiken. Hade varit
exakt,
något.
Det hade ju varit den logiska uppföljningen på det här.
Det finns ju också någonting just det här med
vi har ju mycket vikingahjälmar för sig på läktarna, så att vi är inte helt historielösa i supporterskapet i alla fall.
Andreas Granqvist frisyr, det finns aspekter. Jag tänker att det finns ju också den här trenden som väl har gått varvet runt med att så fort som det ska presenteras någon ny merchandise eller nya tröjor och sånt, så är det ju alltid en flört med historien. Liksom, att men det är, här springer AIK i turkos reservställa. Men varför i helvete då, undrar man? Jo, för att det var så att när klubben en gång skulle bildas så hade ägaren på sig en turkos slips.
Ja, just det.
Så att det här har liksom en bäring i historien, att alla arbetar på det.
Isidor, eller vad heter det?
Isidor Bärens. Mm. Att det finns en sån, ja men tittar vi, hur grundade vi historien? När alla egentligen inser att det här handlar inte dugg om historien, det handlar om att ni har hittat en färg, en skärning, någon ny take som ni kan faktiskt göra lite pengar på.
Så är det ju.
Ja, sen jag vet inte, kanske finns en flört med den franska gröna tröjan kanske. Maillot vert, alltså en cykelflört.
Mm.
Det är väl poängtröjan, jag var rätt säker på, i Tour de France. Alltså den som har samlat ihop flest poäng under etapploppet som bär den.
Just det, medan den gula är ledartröjan alltjämt.
Precis så. Och sen har du den prickiga klättratröjan och juniortröjan också på det då. Så är det. Men ja, det viktiga är att den är snygg. Och det är den såklart eftersom det är Italien.
Mm, mycket snygg. Mycket, mycket snygg. Vår kanske största landslagssymbol genom tiderna, Zlatan Ibrahimovic, har gjort en intervju med Expressen som publicerades idag. Med, han har pratat med Noah Bachner. Du har hunnit läsa denna.
Jag har det.
Jag reagerade mest på ett citat som jag gärna vill testa på dig. Det kommer ganska tidigt i intervjun. Det är ganska mycket liksom ämnen man, som Zlatan pratar om ganska ofta. Då, det är liksom rasismen. Och, han formulerar liksom, ja, han är lite vassare kanske i formuleringen. Men det är ganska mycket, man känner igen ämnesvalen helt enkelt. Eller vad han, sakerna som han fokuserar på då och sådär. Man får inte liksom några riktiga svar på vad händer, när tar karriären slut och vad händer efteråt och sådär. Däremot så pratar han om det som ska ske nu i dagarna, idag är det kanske. Hans staty ska ju avtäckas efter, jag vet inte hur många år, på vift får man nästan säga. Den har stått i något garage och den har stått på hemma hos konstnären själv. Och den har, ja, det är ju liksom den här eviga cirkusen kring Zlatan-statyn. Den var för tung då för att ställa utanför Friends Arena.
8 ton, va? Var det så?
Ja, men det var något, ja, precis, något sånt där. Och sen var väl inte supporten, AIK-supporten var väl inte begeistrad heller över den här idén.
Trots att Zlatans farfar ju var på besök i Solna 1910.
Det hade kunnat vara en helt egen tröja faktiskt. Mm. Ja, men på frågan då om han tycker om statyn, säger Zlatan. Jag menar, en staty är en staty. Det handlar inte om jag tycker att den är snygg eller vacker. Den ska betyda någonting. Så yes, den är grym. Och jag tänkte så mycket på dig, Simon, för jag vet att du har pratat om i, ja, men kanske nästan 2 års tid att vi borde göra riktig konstkritik av den här statyn. För du är inte så jätteimponerad av den, kan man väl sammanfatta det hela, eller?
Nej, så kan man ju absolut sammanfatta. Jag tycker att den är, om någonting så visar den på de delar av Zlatan som kanske man inte är jätteförtjust i. Att Zlatan som trampar sig i världen fram i någon form av halv semifascistisk estetik.
Den hade typ passat in i, du vet, Eur. Vet du den förorten till Rom som är,
ja,
liksom
just det. Statyträdgården.
Dröm, ja, men precis, hans idé om hur samhället skulle se ut. Det skulle vara så här, alla byggnader skulle vara som det var inom fascismen. Allt skulle vara så imponerande så att människan kände sig liten i princip. Väldigt mycket den känslan över den här 8-tons statyn.
Ja, och jag älskar ju att Zlatan står staty. Att Zlatan är en levande svensk fotbollsspelare och ikon som faktiskt får sin staty på initiativ av fotbollförbundet. Jag tycker det är helt fantastiskt, så att det i sig är liksom ett konstverk. Men jag tror att vi tidigare har lanserat alternativa bilder av Zlatan. Jag har fått ett till alternativ som jag hade velat se. Och det är just den här intervjun som Noah Bachner gör, så finns det ju gott om bilder från själva intervjutillfället som hade varit härligare som statyer. Till exempel den där Noah och Zlatan då sitter tillsammans mitt emot varandra i någon svart, väldigt, väldigt avskalad studiomiljö. Där Noah sitter väldigt rak i ryggen. Lite lätt, han ser nästan halvattackerad ut, men Zlatan fläker ut sig som att han var hemma i tv-soffan ungefär, med hela sin imponerande fysionomi uthälld som ett glas vatten, med benen utsträckta, en manspread.
Alltså uthällt är verkligen ordet.
Eller hur?
Det är också att han har så långa ben som man känner att det här tar aldrig slut. Vart tar det slut någonstans?
Det är ben som räcker hela vägen ner till golvet. Det är, heter hon, Christiana Carambö längd på benen.
Ja, men det är väldigt så. Det är en otroligt så slömaskulin hållning. Man vet inte riktigt om det är så att ingen någonsin har sagt till Zlatan, du, det där ser liksom otroligt imposant ut utan att vara så himla snyggt. Du kanske ska bara, du vet, håll ihop benen, tul och mellan knäna som man brukar säga till tjejer. Men han har uppenbarligen inte fått, utan han har utvecklat den här arten. Jag känner att den har kanske blivit ännu lite mer förfinad sen han flyttat till Los Angeles också. Det känns ju som ett väldigt så amerikanskt kroppshållning som känns som att den kanske kommer någonstans ifrån den amerikanska västkusten från början, om du förstår vad jag menar.
Verkligen. Men jag skulle aldrig kunna tänka mig en jordglob som där Zlatan sitter gränslande just i den där påsen. Det hade varit
och
någonting.
Vresar.
Ja, världen är mitt vardagsrum. Vad då då? Alltså lite den känslan. Han vann.
Alltså jag hade ju nog velat ha hans garv. Det här jättestora, gärna det gamla.
Exakt,
faktiskt
exakt.
Innan han placerade om eller täppte till, eller man säger, hålet mellan framtänderna. Alltså på den tiden när allt var väldigt, väldigt original, så att säga.
Mm.
Men, man kan inte få allt.
Nej, men det var exakt det jag landade också. Alltså, vad vill jag minnas hos Zlatan? Var finns hela hans, den essens man vill bära med sig? Det är just i leendet, det där totala, som i sig ju var för väldigt många en ren provokation. Här kom någon och hade den ryggraden, den stoltheten, den styrkan och den framgångssagan i sig, att han kunde bara ta sig an världen med världens vackraste leende. Det är den Zlatan som jag gärna hade sett som staty. Nu fick vi inte det.
Fick vi inte.
Nej.
Vi gjorde ju ett statyavsnitt en gång. Mm. När vi gick igenom Leo Messis längdskidlöparstaty. Cristiano Ronaldos bronsballen, såklart. Mm. Ja, exakt.
Mm.
Och Zinedine Zidanes förstås. Inte hans egen då, men skulpturen där han, vad heter det, skallar Marco Materazzi. Vad tycker du, vad har Zlatan för plats i den trion?
Alltså han går ju förbi att det är inget monumentalt i ordets alla bemärkelser fiasko, såklart. Det är en staty. Jag tänker, alltså den där som du någon har refererat till, tror jag, när Andres Iniesta väl får frågan om bläckfisken Paul, som ju tippade rätt i alla matcher under Sydafrika-VM, och får frågan om att nu har bläckfisken Paul tippat att ni ska förlora finalen här. Och Iniesta ler snett och säger: bueno, är som pulpo. Ja, okej, det är en bläckfisk. Ungefär så känner jag med statyn. Bueno, det är en staty, helt enkelt. Varken mer, varken mindre.
Det handlar inte om att jag tycker att den är snygg eller vacker och så vidare.
Mm, jag tycker det är en bra analys. Det är en bra konstrecension.
Ja.
Den är
bara.
Mm, som kärleken.
Vad mer sen sist då?
Inte jättemycket mer sen sist. Man är inne i den här övergångsfasen som ju är mest av allt ett skifte i hastighet. Så, från att man går från den pågående, väldigt intensiva allsvenska derbyanstrukna breda spurten. Jag har varit i Malmö och sett ett kampen om Norden mellan MFF och FCK.
Just det.
Och nu så glider man över.
Sagan och renderbyt.
Ja, exakt så. Och sen går jag över då i den lite lugnare tempot som det alltid är med en landslagssamling. Nu får vi se om Zlatan har rätt in lite bensin i landslagssamlingen. Det känns väl så. Det brukar ju vara på det sättet så. Ja, det är väl det som har hänt helt enkelt. Och sen har jag varit med och släppt in. Det var ju ingen jättebra helg, så att säga, ur supporterhänseende. Tottenham släpper in 1000 mål och OM, jag väl försöker i alla fall göra ungefär samma sak. Så det var jag sysslat med. Du däremot har ju varit ute och vevat lite mot oss alla, mot vår yrkesgrupp. Du har plockat upp en Johan Kroneman brandfackla kring VM i Qatar och sagt att det där är inget vi ställer upp på.
Det enda som är riktigt förvånande är ju kanske att jag plockar upp den från honom, men ändå.
Mm.
Mm. Ja, exakt. Säg varför jag har fel, Simon.
Först får du säga vad du tycker. Du tycker att en mediebojkott av Qatar-VM.
Jag vill öppna dörren för att en diskussion
dörren.
Om hur i helvete svensk media ska förhålla sig till, eller ja, internationell media för den delen, men tyvärr har man väl inte riktigt den räckvidden, men i alla fall hur man ska förhålla sig till ett VM i Qatar, för nu landade vi precis från ett friidrotts-VM där, som jag har följt ganska mycket på tv och tidningar och så vidare, och jag tyckte det kändes nästan humoristiskt. Dåligt, och det här är inte någon kritik till någon enskild, men alltså det det får inte, jag känner bara så här kan vi inte ha det igen. Vi kan inte ha det så här igen. Mm. Och jag tycker då tycker jag nog att frågan som Johan Kronemann reser, nämligen hur, var går ens personliga gräns som journalist, så känner jag att min gräns går nog någonstans vid att åka till eller rapportera från i alla fall ett mästerskap ur fotbollssynvinkel, bara för att det går inte med Qatar. Punkt slut. Ja. Eller punkt slut. Fortsätt förresten.
Kolon slut.
Kolon. Ja, nej, jag vet inte. Det känns som att det inte finns några sätt som blir bra när man ska ta det andra greppet. Vilka medier har lyckats med det? Liksom? Vilka har lyckats med en så här balanserad rapportering från en slavstat där hela, där varenda liksom hotellsäng man kommer ligga på kommer vara någonstans att lägga sig på en massa gästarbetares blod och ömma kroppar och hjärtinfarkter och vad du vill. Det är, alltså allt man tar i det där landet är ju på något sätt, kommer ju någonstans ifrån ett sorts slavsystem i en diktatur. Coolan.
Immigrant Blood and Money, som det heter i en The Clash bisats. Jag har otroligt mycket att säga om det här, för att det där är en fråga som man får av och till och som då används som ett slagträ mot att journalistiken faktiskt är hycklare. Att ni, hur kan ni hålla på att vara kritiska mot Qatar, just i det här fallet då, det finns massa andra. Som ni säger i SVT, det finns även andra regimer som är dåliga. Och sen får man alltid frågan, aha, men det, så du kommer stanna hemma från VM då? Och nej, det har jag inte tänkt. Alltså, och det är för att man vilar tryggt i själva grunduppgiften, den journalistiska grunduppgiften, som ju är att granska makten och att berätta om missförhållanden. Det är lite vad man har skrivit under på någon gång. Mm. Och jag tänker att det är väl just, alltså, jag vet att det har ju förekommit förut att enskilda journalister har bojkottat. Jag vet att Christian Olsson till exempel, vår favorit på Radiosporten, ju stannar hemma från OS i Peking till exempel, vilket jag tror var av politiska skäl.
Okej. Okay.
Som en slags markering. Men är det verkligen det vi ska göra som journalister? Ska vi stanna hemma från kriget i Syrien? Ursäkta parallellen, men den är ändå någonstans relevant. För att vi inte gillar krig, för att vi tycker att krig är dumt och fel.
Ja.
Är det inte
ja, det är ju, det så kan man ju resonera på ett, men då glömmer man ju någonstans vad skillnaden är på de här. Alltså åker du till ett krig så åker du ju bara dit för att rapportera om kriget. Alltså du åker ju sällan dit för att tala om hur vackert Titaktons palats är.
Nej, men då är väl det som är arbetet. Alltså jag växte upp med ett fantastiskt foto som är ett av den starkaste relationen jag har till min farfars far, Einar. Som 1936 står uppställd utanför Olympiastadion i Berlin. Han var där i sin roll som idrottsledare och nedbjuden. Och det var ett speciellt OS, det första tv-sända tror jag. Och tittar man tillbaka på det så tänker jag, vad hade man velat? Alltså, är man nöjd med att världens medier reste dit och rapporterade hem om hur välorganiserat det var och hur faktiskt vänliga och charmanta tyskarna, även den tyska militären, var? Det är klart att man inte är, men vad hade man velat ha? Hade man velat att alla journalister skulle stanna hemma? Eller hade man velat att alla journalister faktiskt åkte dit och berättade om, granskade makten och berättade om missförhållandena? Ja, det är väl det man hade velat.
Precis, men eftersom det inte sker, eftersom det är fortfarande ingen som har knäckt den koden hur det ska gå till, så det är egentligen därför jag tycker att vi måste börja prata om det. För att du vet precis som jag hur det ser ut 6 månader, 3 månader, 2 veckor innan en sportredaktion åker iväg på ett mästerskap. Jag menar, alla misslyckades i Ryssland också, det går inte att säga någonting annat. Det är klart att det gjordes reportage om och så vidare, men det blir ändå inte, alltså slut. Produkten när man liksom går in i själva mästerskapet blir ju i princip alltid sportsligt fokus. Och jag fattar, det är väl det folk vill ha någonstans. Men om Qatar-bevakningen ska fungera under ett fotbolls-VM, vilket det absolut inte gjorde under friidrotts-VM i några medier, så måste ju det här vara en pågående diskussion precis hela tiden. Och då är det ju helt annan kompetens som måste in. I så fall måste vi ju skicka typ de kanske 15 vassaste granskarna på det här mästerskapet. Och så kanske 3 som skriver om matcherna.
Ja, alltså jag tycker inte att det behöver utesluta varandra. Alltså, Anna-Lena Laurén var väl den bästa journalisten som bevakade fotbolls-VM i Ryssland med sina texter om just Ryssland. Jag känner ju också att människor i Sverige efter VM i Ryssland visste mer om missförhållanden och makten i Ryssland än de visste före. Och sen, alltså det finns jättemånga... Det där låter ju som att du i grunden inte ifrågasätter om människor ska vara där utan vad man ska göra där, snarare så.
Nej, jag ifrågasätter, alltså det går inte, vi kan inte ha den typen av bevakning som har varit fram till nu. För då kommer man åka dit, då, i så fall i den händelse att jag skulle åka dit, bli skickad dit, så kommer jag bara känna mig som en del i ett superruttet system. Även om jag kommer nämna i varenda text att det här är ett problematiskt land och det här är en diktatur, så kommer det ändå inte, Qatar kommer ändå gå vinnande ur själva liksom PR-fighten, inte minst för att de är otroligt varnade efter att det blev sånt publikfiasko och alla andra grejer. De kommer ju slipa som tusan på alla de grejerna. För det har ju varit mycket av fokus, får man ju säga, den här som har varit, det som inte har varit rent sportsligt under friidrotts-VM, har ju varit att det har varit dåligt med publik och att det har varit alldeles för varmt och sådana saker. Och det är ju inte egentligen det stora problemet. Det är ju kanske ett tecken på hur absurt det är att överhuvudtaget lägga ett... Alltså det visar ju bara kanske ännu tydligare att det inte är de normala intressena som har spelat in när man har givit Qatar VM. Men det är inte det stora problemet. Och det är det jag känner, att det finns inte något... än så länge har ingen knäckt den koden för hur man bevakar det på ett rimligt sätt.
Det är väl jag tycker att ett nyckelord i det som du säger här är just ordet system. För att det är systemet som ska kritiseras, det är systemet som måste välta. För att vi fastnar ju konstant i att prata om enskildheter. Att vi kan liksom prata om, men du har ju själv liksom bevakat Barcelona som har en huvudsponsor från Qatar, du har bevakat Paris Saint-Germain som ägs av Qatar under många år. Alltså vi står alla liksom mitt i det och frågan är bara, var drar man gränsen någonstans? Vi kan liksom, vi kan lätt så markera mot ett sponsorsamarbete med kinesiska staten, men samtidigt sitter man här i sina jeans som är sydda i Kina, man kör en bil som är tillverkad i Kina. Man äter mat som importeras från Kina och så. Vad beror det på?
Kina-mat.
Exakt så. Du äter dina fyra små rätter. Ja, exakt.
Det var det du menade. Mysigt.
Absolut, jag menade. Och att det kanske är alltså den sortens närsynthet som stör mig egentligen allra mest. Och om man liksom vill kritisera ett system istället, så ja, då får man ju verkligen ta och lyfta blicken väldigt högt. Och då kommer man komma fram till att väldigt många saker i den här världen faktiskt hör ihop. Jag ska dra ett väldigt långt steg ifrån det, men för att visa på att sakerna då hänger ihop. Vad hände sen senast? Jo, det har också hänt att vi i Aftonbladet då har kört en granskning av svensk inhemsk fotboll, närmare bestämt av Division 1-serierna. Och det låter ju sådär sexigt. Men vi har gjort det då, Patrik Bränning och Per Boma framförallt, som har drivit den granskningen. Utifrån då att ett systemtänk helt och hållet. Att vi har noterat då att svensk elitfotboll och intresseorganisationen för elitklubbarna i Sverige har gjort det som de är satta att göra, det vill säga bevaka elitklubbarnas intressen, deras bästa. Och då de med nya pengar som kommer in med tv-avtal och sponsoravtal med Malta-baserade spelbolag, så drar man ett streck lite grann efter de två elitdivisionerna, efter Superettan Allsvenskan ner mot Division 1. Det ställs fortfarande väldigt höga krav på Division 1-klubbarna på professionell verksamhet, men de kommer inte få några pengar då. Mycket mer pengar till Allsvenskan, Superettan, ingenting till nedåt. Och man kan tänka att men det finns en nedsippringseffekt. Går det bra för Malmö FF så kommer det också sippra ner pengar. Men det vet vi att det funkar inte på det sättet. Och vad är liksom grund? Om man tittar på en systemnivå där. Alltså dels så finns det ju en form av hyckleri i det. Att vi pratar om 51%-regeln. Vi pratar om hur viktigt och det är med närhetsprincipen i vår svenska fotboll. Att den ska vara demokratisk och att alla ska ha, det ska vara rättvisa förhållanden i tävlingen. Men det gäller då inte i det här fallet då. Vi drar en gräns här. Och vad är liksom systemfelet i det? Jo, men det är väl det som i idrottsvärlden heter tävlan, det vill säga den här totala viljan att alltid bli så bra som det bara går, att få åt sig så mycket pengar som det bara går för att kunna investera det och bli så bra, ett så bra fotbollslag som vinner så många matcher som möjligt och sådär. Det finns ett annat ord för det inom ekonomin, det är tillväxten det handlar om.
Visa mig pengarna.
Att man, allting förstoras och vi någonstans riskerar att tappa rötterna och börjar att konkurrera utan att se varandra i bemärkelse. Och vi kommer liksom fortsätta med det tills vi har krossat både varandra och oss själva. Och allt det här handlar liksom om att vi har någon slags framgångsmyt som handlar om att konsumera och resa och bygga VIP-content, det är vad vi gör liksom. Och vi kanske inte är så jävla öppna för motfrågor, för vi vill bara bli så bra som möjligt, så framgångsrika som möjligt, och frågar inte liksom, vad betyder så bra som möjligt, vad betyder så framgångsrik som möjligt. Pengarna ska in för att då blir vi så bra som möjligt.
Visa mig pengarna!
Ja, vad ska vi ha det till? Ungefär så. Och allt det här är kopplat till att vi kritiserar liksom då, säger att det är FIFA eller att det är internationella friidrottsförbundet eller vilka det är som vill dra in så mycket cash som möjligt, som vill ha så hög omsättning som möjligt. Men att det funkar ungefär likadant på precis alla nivåer. Och att det i idrottsvärlden så handlar det om den här totala tävlingskulten som vi alla skriver under på någonstans. Hänger du med lite vad jag var inne på?
Nej.
Nej, härligt.
Du menar att Qatar fick det av rena konkurrensskäl då?
Jag menar att Qatar fick det för att FIFA får pengar för det. För att pengarna är
exakt,
drivkraften.
Men det är ju dessutom fuskpengar. Alla vet ju dessutom att Qatar har köpt sig på olaglig väg till mästerskapet.
Ja, men alltså den moralen är ju konstant sekundär, för att det handlar om att hävda sig på en global marknad, att fotbollen ska växa så mycket som det bara går, att FIFA ska växa så mycket som det bara går för att kunna liksom skicka ut pengar, investera pengar över hela världen. Och liksom det som jag önskar mig, det är just de här motfrågorna, motkrafterna. Vad fan betyder bra? Vad betyder framgångsrik och vad betyder rik? Och det går väl liksom att koppla till så mycket annat. Alltså ta klimatdebatten också. Vi är ju marinerade i tanken på tillväxt, på berika oss och på vara så framgångsrika som möjligt. Och det är först nu som det ställs då jävligt relevanta motfrågor.
Just det. Alltså du menar typ att vi, exakt, att det här idén är då att maximera allting. Utan att ställa sig en enda fråga om vad man förlorar på vägen, i mening eller i typ sånt.
Precis, alltså grunden är att man måste ifrågasätta hela systemet, för att om fotbollens då absolut viktigaste mål är att vinna, om det är liksom det vi landar i, så på någon sorts makronivå, då blir ju slutpunkten för den här processen att en enda klubb kommer att spela jordens bästa fotboll med världens bästa spelare, tjäna allra mest. Men om vi istället säger att slutmålet för fotbollen, att den ska vara någon slags socialt shit, att den ska vara kulturyttring, en folkhälsofaktor, då kanske man får ta och tänka om lite.
Just det. Men jag menar att det går en ganska stor skiljelinje mellan klubbfotboll och landslagsfotboll. Och jag menar, klubbfotbollen är ju, det har vi ju sett i rätt många år, det är ju otroligt mycket tveksamma tröjsponsorer, finaler som spelas i länder eller städer som liksom inte har någon annan anledning att bli valda annat än att de kan betala för sig helt enkelt. Och det är utöver de stora klubbar som är då medlemsägda eller som har någon form av den typen av demokratisk struktur, så har de flesta fått köpa det här. Man kan inte göra så mycket åt det. Det är fruktansvärt och det är ju liksom att begå våld på supportrarna. Men de flesta supportrarna har ändå accepterat det då. Det finns inte någon jättestor liksom avhopparvåg i alla fall. Nej. Även om det finns. Men, och det är problematiskt, men det är någonstans får man ju se det som att det är en privat aktör, men att landslaget ändå är typ en, alltså det är ju nästan så här en rakt igenom offentlig verksamhet i Sverige, om du förstår vad jag menar. De representerar alla Och det är klart att ingen hade blivit gladare än jag om det svenska landslaget eller fotbollsförbundet ställde sig upp och sa vi åker inte till Qatar, punkt slut. Det är där en bojkott borde komma ifrån, givetvis. Det är några som borde snacka ihop sig och säga så här, det här, vi kan inte gå med på att vi kan inte vara med i den här charaden som det blir att ge det här landet, tillåta det här landet ta, få hysa ett fotbolls-VM. Dels för allt vi vet om hur det kom till, dels för allt vi vet om landet i sig och dels för hur bizarrt och totalt ställt på sin spets allt blev när det blev, när man fick se att det var friidrotts-VM och hur det utspelade sig. Men det jag menar är att vi kan ju bara påverka våran roll i det hela. Och jag, under nuvarande omständigheter, som i alla fall som bevakningen ser ut och som det här mästerskapet ser ut, så skulle jag känna mig otroligt obekväm att sätta mig på ett plan till Doha och skriva om det här. Alltså, med mindre än att man i varenda text då problematiserade mästerskapet och arbetsförhållanden för gästarbetarna och kvinnornas situation och de homosexuellas. Alltså, det är otroligt svårt att inte bli en del i det. Som enskild journalist, men kanske ännu mer som liksom journalistkollektiv. Som sagt, hittar man, finns den modellen så köper jag det. Det hade varit det absolut bästa. Men fram till nu har inte jag sett ett enda exempel på att det riktigt går. Att man inte bara känner att allt blir en stor gegga på något sätt.
Nej. Och det måste ju gå. Vad fan, om en 16-åring kan ställa sig inför FN och säga att vad de sa, all you can talk about is money and fair tales of eternal economic growth. How dare you? Alltså den totala systemifrågasättandet. Jag tror att det är det som måste bli det journalistiska målet också med, eller det ideologiska målet kanske snarare då, med ett fotbolls-VM i Qatar.
Så vi behöver Greta dit egentligen?
En fotbollsgreta vore väl inte hela världen. Det tror jag vore helt grymt faktiskt. Alltså att man tar just det där stora perspektivet. För att det grundproblemet i båda fallen handlar om att man tror på tillväxten och att den ska lösa allting. Vi ska växa mer, vi ska få in mer pengar, vi ska konsumera och kommunicera och så till slut kommer allting bli bra. Vilket ju är en vår tids stora lögn. Det finns någon ekonom som sa, nu kommer jag inte ihåg namnet på honom, en engelsk ekonom som sa att den som tror att exponentiell tillväxt kan pågå för evigt i en begränsad värld är antingen dum i huvudet eller ekonom. Och jag tror att det är ungefär samma sak med fotbollen. Om vi tror att vi kan tävla med alla medel i all evighet och att vi inte, liksom inte förlorar siktet över de så här grundläggande humanistiska värdena är också en antingen idiot eller supporter.
Men berätta då för mig innan vi stänger den här diskussionen hur Aftonbladet Sportbladet åker till Qatar och kommer därifrån utan att ha blivit en del av den här geggan. Hur ser den bevakningen ut?
Att konstant berätta om varför vi är där och vad som har hänt för att vi ska kunna vara där. Hur vinsten i VM ser ut och vad man har förlorat på vägen, det tror jag är. Och också någonstans hitta någon väg framåt. Hur kan vi göra för att vända den här helt perverterade utvecklingen av värld och sport? Då tror jag man har kommit undan med någon form av ära i behåll.
Ja, går det inte? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Jag tycker det låter pyttelite naivt. Men vi får se, det är 3 år kvar, så vi har väl tid att spänna musklerna och tänka ut någonting. Jag konstaterar bara att det kändes som att man behövde ta en dusch efter friidrotts-VM, för att allt kändes sunkigt.
Men det var ju luftkonditionerat.
Ja, det var det. Och vet att det är ju inte, det har vi inte pratat om så mycket i Sverige. I Frankrike har ju faktiskt det varit den stora kritiken och den stora debatten om Qatar friidrotts-VM, just att det är såna enorma omkostnader i koldioxid för de där systemen. Även om de själva då påstår att de återanvänder den här nedkylda luften, så är det ju vissa klimatgrupper och aktivister som har räknat på det där och konstaterat att det är liksom, det blir nästan som en sån där humor tecknad bild som man har i utländska tidningar, du vet, en satirbild över hur uppfuckat allt är, liksom. Att man då dessutom, förutom all skit som föregår i det här landet, så lyckas man dessutom tajma det absolut politiskt mest känsliga just nu, nämligen att man ska spy ut koldioxid för att det ska vara, ja, det ska gå att genomföra liksom de här, eller utöva sin sport under drägliga omständigheter.
Mm. Nej, jag tycker det är en intressant fråga, en intressant debatt, och inte minst med alla följdfrågor så här, exakt var går gränsen någonstans? Var ska vi bevaka Champions League? Ska vi skriva om klubbfotboll på högsta nivå? Ska vi skriva om Gazprom och UEFA? Eller ska vi ställa oss vid sidan och bojkotta det som jag tycker är vårt grunduppdrag, så att granska och beskriva? Jag tycker att grundfrågan handlar om hur man bevakar, inte att man bevakar så någonting. Men jag förstår uppgivenheten. Ja. Är det där vi landar?
Vi behöver inte landa i samma... Nej, jag, det är klart att det är ingen, alltså, det absolut bästa scenariot hade ju givetvis varit en stabil bevakning av skiten, och där inte så mycket fokus hade legat på matcherna, om man nu ska vara helt ärlig. För att någonstans så går ju upp... Alltså, även jag är sportjournalist i grunden, men någonstans så finns det en större fråga här om vem som vinner den VM-finalen. Och då måste man åka dit och känna så här, kan jag göra mitt... Alltså, kan jag åka dit och skriva om sport? Nej, känner jag för så. Det går inte att det går inte att skriva nästan en enda text som bara handlar om det där. För varenda match kommer spelas på en arena som är liksom tillverkad, men som är byggd på under omständigheter som vi måste prata om varenda vaken timme i princip, för att det ska finnas en, för att det ska gå och ens resonera kring vem som är favorit eller hur VAR tog sig ut i semifinalen i Qatar, eller vad det nu kan bli för diskussioner. Det blir väl VAR som vanligt, antar jag.
Just det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi går vidare med våra liv. Jag har konstaterat i veckan att ännu en 94-hjälte har sällat sig till skaran som vi kan kalla, ja, vad ska man säga, en sån kroppslig total makeover. Vad heter de där programmen?
Big Loser VIP.
Ja, lite så, precis. Fast det här är ju nästan mer... För det är inte bara att de går ner väldigt mycket i vikt, utan de blir ju extremt deffade dessutom. Anders Limpar är ju den senaste i raden som har gått igenom detta program som heter 16 veckors helvete. Och kommit ut på andra sidan med en kropp som ser ut, ja, men ungefär som i aktiva dagar, gissar jag. Det är... Vad är han nu? Nummer 4-5 någonting i ordningen. Magnus Hedman har gjort det. Stefan Schwarz har gjort det.
Pontus
Kåmark har gjort det, precis. Det är... Håkan Mild har gjort det också.
Varför då?
ja, låt mig först bara konstatera en sak. Att det är inte så sällan man ser fotbollsbringor i jobbet och på tv och sådär. Det gör man ganska ofta. Men det som slår mig... Väldigt tydligt är hur den här generationen är relativt befriad från tatueringar. Några har ju såklart några, lite grann så där. Magnus Hedman har väl någon sån på liksom överarmen och så. Men det är ganska intressant att se hur en fotbollskropp såg ut före 2005 eller 2000 kanske rent av. Det är svårt att inte titta väldigt mycket på de här kropparna, och jag antar att det är lite grann är poängen med att man gör den här det här hysteriska träningsprogrammet. Man får alltså inte äta sig mätt då i princip på 16 veckor. Och sen komma ut på andra sidan och lägga upp de här bilderna. Det är inte så att de har varit nödbädda direkt och visa upp sig de här gamla 94-hjältarna. Stefan Schwarz har det sagt med dessutom, var väldigt mån om och hörde av sig flera gånger till tidningen. Det var ju vi som skrev om det här då. För 2 år sedan var det. Ja, ah, när kommer det ut och så vidare. Vilket jag förstår. För vad fan, de ser ut som sån här grekiska gudar på, liksom, som har bara återuppstått. Man kan lugnt påstå att de har fått en renässans här.
Det är många statyer nu.
Det är otroligt mycket statyer. Mm. Och det är liksom det är väldigt mycket bilder av olika så flexade biceps och abs och vad du vill. I intervjun med Stefan Schwarz som Johan Flink, vår kollega, gjorde för 2 år sedan då, nästan exakt på dagen 2 år sedan, imorgon faktiskt, onsdag, så säger han bland annat att han gör 3200 sit-ups om dagen. Han berättar också om sitt testosteron på 4 tillfällen i den här intervjun. Bland annat att han kunde spela med brutet vad och skenben under sin aktiva tid. Det och min höga smärttröskel och min höga testosteronproduktion berättar Schwarz om då. Det liksom är hans anledningar till att han kunde ändå spela trots en massa skador. Han berättar också att han blev förföljd av dopingkontrollanter under sin aktiva karriär på grund av den höga testosteronproduktionen. Lite längre ner sen, att testosteronproduktionen har säkert gjort att mina muskler svarar så bra på träningen också.
Mm.
Och så vidare. Jag tänkte väl mycket på det här just när Magnus Hedman klev in i handlingarna. Nu är vi alltså i juni 2019, så det är ganska nyligen. Och säger att det huvudsakliga målet med det hela övningen för honom var att leva lite längre, helt enkelt. Han hade fått liksom en ganska vanlig så gubbkropp och kom också ut på andra sidan som en riktig liksom fet vurping. Ja, det var inte ett personligt omdöme, utan vad man brukar kalla kanske den ganska sällsynta arten av män i 50-årsåldern som har rutor, helt enkelt, magrutor. Man får också väldigt mycket så ingående information om hur mycket de har vägt som mest. 112 kilo var Magnus Hedman uppe i en period. 103 vägde han inledde de här 16 helvetesveckorna. Sen kom han ner på 93 kilo. Fettprocenten halverats. Jag har gått upp avsevärt i muskler, säger då Magnus Hedman. Berätta lite mer om sin fettprocent. Alltså det här är lite som att följa alltså supermodeller på Instagram, förutom att de kanske inte berättar så mycket om sina mått och sina vanor. Då handlar det ju oftast mycket mer om att man ska låtsas att man äter pizza, till exempel. De här, alltså nu pratar jag om de här supermodellerna i vår tid. Jag vet inte om du har följt det, att det är väldigt så här vanligt att man lägger
upp. Du pratar om influencers nu, eller?
Nej, typ. Ja, det är de ju också. Men nu pratar jag faktiskt om de här riktiga jättesupermodellerna. Bella Hadid och de där.
Jaha, ja.
Som gärna talar om att de gillar att äta pizza och lägger upp lite bilder och berättar. Och alla förstår, alla kan liksom räkna ut att du kan inte äta pizza 3 gånger i veckan med den där kroppen. Om du inte kräks upp den liksom. Men då handlar det mycket om att lite så här låtsas som att man är vanlig. Bara råkade bli.
Just det.
Ja, en 80 lång och precis ha 15 cm i omkrets runt midjan och så vidare. Här är det verkligen, har vi alltså att göra med en generation män som liksom spyr ur sig information om fettprocent och hur många kilo och hur många procent man har gått upp. Och, alltså det är liksom helt otroligt, och hur hela den här resan har varit. Givetvis så får ju Thomas Brolin en liten peak, jag tror att det är från Stefan Schwarz som säger att det här är nog inget för Brolin, skratt. Eftersom Thomas Brolin ju också i efterhand är mest liksom känd för sin kropp då, i form av att han har blivit ganska överviktig efter karriären. Jag gläds såklart med de här gamla 94-hjältarna, mina första riktiga fotbollshjältar, eller i alla fall de som har hängt med längst. Men jag kan inte komma ifrån att det känns pyttligt sorgligt att de har blivit, att det enda de får uppmärksamhet kring nu för tiden är sina kroppar. Känner du igen den?
Alltså det är en otippad liksom cirkelslutning att de som var det största vi hade skulle sluta som 19-åriga influencer-tjejer.
Ja, och det verkar ju helt oundvikligt. Och precis, det är lite det jag känner också. Alltså att de har gått in liksom gått med på en så total objektifiering av hela sin generation. Och det enda som de pratar om är liksom sin testosteronnivå. Alltså det känns som att det är väldigt mycket att kompensera för här. Utan att vara... utan att jag kan liksom ge någon klockren freudiansk analys, saknar ändå lite kompetens på det området, så känns det som att det finns något väldigt kompensatoriskt i att vara störst i världen då, eller i alla fall tredje bäst i världen, och 25
störst
år senare,
i våran värld får man säga.
Störst i våran värld, ja men precis, störst för en hel generation, och 25 år senare bara vara sin kropp och sin fettprocent och sin testosteronhalt. Och det är också intressant, för precis som du säger så man kan tycka att ja, det är lite konstigt att de blev liksom 19-åriga influencer-tjejer. Och en annan supertydlig utveckling är ju, och då får vi nästan gå till Magnus Hedman, som ju verkligen var känd som en ganska frispråkig och liksom rätt så mysig. Och, ja, men han var lite så allvetande på sin tid ju. Satt i tv direkt efter karriären. Och, många kände väldigt mycket liksom kring Magnus Hedman, att han var en sån där man kunde ringa lite olika sammanhang och för att uttala sig. Han tillbringade ju sin karriär med en av Sveriges kanske mest kända pinuppor. Pratar jag alltså om Magdalena Graf då. De är inte ett par nu sedan många år. Men det var lite liksom utgångspunkten på den tiden. Att man var Magnus Hedman, man gifte sig med en slitstjej då. Och så levde man det glada med ganska lugna proffslivet. Och sen så gick
det... Och sen blev man en slitstjej.
Ja, men framförallt att det är så uppenbart att de som var Magdalena Graf på den tiden numera ses som, ja men har blivit accepterade på ett helt annat sätt och skriver romaner och är liksom auktoriteter på när det kommer till mäns våld mot kvinnor och det kommer fram liksom att en massa välgörenhetsarbete som hon och Hanna Graf gjorde under sin karriär och att pennan har skiftat på något sätt. Och att det är en så väldigt tydlig bild av hur svårt det är att antingen toppa för tidigt. Det är ju lite svårt för fotbollsspelare att göra något annat. Man toppar ju oftast när man är 25-30 kanske. Det är svårt att svara på det mycket längre än såklart. Och sen reduceras till sin kropp medan de här tjejerna som 94 inget var ihop med på den tiden då. Kanske framförallt Magnus Hedman. Men vi kan väl kasta in Pamela Anderson också då för att få en annan fotbollsreferens. Har gått från att vara liksom bara såna här baddräkts- och bikinitjejer till att bli
gubbar.
Auktoriteter på helt andra områden. Och respekteras intellektuellt helt plötsligt.
Det är rätt härligt om det är så att det finns en viss skål med makt. En viss skål där det finns då ytlighet och tyngd. Och att den på något sätt har skiftat. Är det ute efter att man har bytt helt enkelt, bytt plats?
Ja, jag antar det. Eller så är det så att det är så lurigt att vara man och 50 år nu för tiden i Sverige. Det är så svårt. För man, alltså att, det här är som en bild av det som vi hör hela tiden, att de har hamnat lite på efterkälken och det är liksom världen cirkulerar faktiskt inte runt de här männen längre. Och att de då som en naturföljd av detta har reducerats till sina kroppar och ganska tacksamt tagit emot det här och berättar om återigen om alla sina mått och sin fysiska transformering under de här veckorna. Jag vet inte, jag har ju ganska ofta kontakt mejlledes med många som hävdar just att det är i princip omöjligt att vara man och 50 i Sverige nu för tiden. Och det kanske jag kanske får ge dem lite rätt här, för att den enda utvägen just nu verkar vara att ha en riktigt fet kropp att berätta om i tidningen.
Ja, det är ett kapital så gott som något. Det finns ju också ledet att de på samma sätt som de här supermodellerna som du pratar om, att de fuskar i sin kommunikation, det vill säga att de låtsas äta sin pizza och sitt, som att de äter smågodis till frukost. När alla egentligen vet att det gör det inte alls. Lite samma känsla kan jag få här, att de visar upp sina förebilder.
Före efterbilder menar du?
Ja, precis så. Att man tittar vilken tjockis jag var, men sen så gav mig fan på det här och så la 16 veckor på det. och låtsas inte om att under de där 25 trivselkilorna så finns det en tvättbräda som de har byggt upp under 35 års tid.
Mm.
Det här är ju inte för alla såklart.
Nej. Helt sant.
Det är inte bara att bestämma sig på samma sätt som det inte är för en
mycket, mycket bra
en vanlig ung kvinna att bara bestämma sig och så blir man Giselle Bundchen helt plötsligt.
Nej, just det. Nej, men det är väl
äta lite smågodis.
Exakt, så lite falsk marknadsföring på båda håll här egentligen.
Mm.
Mm. Det är väl väldigt många kanske av de här 94 hjältarna som har en lite snabbare, lite av en genväg till den perfekta kroppen, eftersom de är ganska, deras kropp minns i alla fall hur det är och liksom underkasta sig i den här typen av träningsprogram. Nåväl.
Fast fint ändå. Ja. Vi ska alla bli 18 år tjejer till slut.
Precis. Och vi som var 13 1994 och kände att man höll på att tappa sitt gamla supergäng. Nu kan man titta på dem igen och känna att det inte har hänt så mycket. De ser ungefär likadana ut.
Visst är det fint.
Mm. Lite gråare hår, men samma rutor och samma liksom känsla av att det här är killen hela dagen exemplet och ja.
Man gillar dem fortfarande väldigt mycket i alla fall.
Fint är det.
Fotbollny, radikal.
Ge oss en profil, Simon.
Det ska jag gärna göra och jag tänker ge namnet direkt eftersom det säger väldigt lite. Dagmar Bor är veckans profil. Och vem fan är Dagmar Bor? Jo, hon är inte jätteintressant, eller det är hon säkert, men hon är säkert oerhört intressant som person. Men det mest fenomenet jag är ute efter, vi har pratat förut om de tyska arenornas konstkvaliteter, eller i alla fall den tyska språkkretsens fotbollsarenas konstarenor. Klagenfurt var ju med den här trädinstallationen som vi har lyft tidigare. Det har hänt saker på annat håll också. Nürnberg spelade i helgen i söndags mot 1-1 mot St. Pauli. Sebastian Olsson spelar från start i Pauli och Viktor Gyökeres också. Han gjorde dessutom mål igen, Gyökeres. Men det speciella var inte kanske så mycket själva matchen utan inramningen, läktarna. Nürnberg har startat ett stort brett konstprojekt. Konstklubb heter det.
Mm.
Som betyder att under de här kommande två säsongerna så har kommer de låta fyra stycken konstnärer, Dagmar Bore en då, ta över arenan för att göra konstinstallationer då. Och de har sagt själva att det här handlar inte om att de ska liksom ha några knasiga bilder i VIP-logerna eller någon staty utanför eller så, utan att det är något som ska vara en del av matchen. Lite försåtligt implementerat så där i fotbollsbilden.
Oh.
Målet då att låta fotbollen spegla sociala och politiska och ekonomiska och kulturella rörelser, problem i vår tid som de säger. Nu var det premiär då i söndags. Mm. Som då bestod av att Dagmar Bor, som är lite av en textkonstnär, textinstallationskonstnär, fick ta över de två stora ljustavlorna under matchen och skicka ut någon form av sån här kort poesi eller budskap, lite märkliga budskap under matchens gång.
Nej, vad spännande.
Ja, det kunde stå liksom mitt under när ett målfirande, så kunde det bara stå på tavlorna, Körpertauschen, byt kropp, som då skulle starta någon form av tankeprocesser hos de 50 000 som var och tittade.
Det är inte tänkt att liksom röra upp känslor eller så här, intellektuella spörsmål hos utövarna?
Alltså det vore ju en härlig bonuseffekt om det vore så. Faktiskt, det står
man kallar upp och bara, hur långt är det kvar nu innan paus? Och bara, byt kropp.
Visst vore det fint.
Och så efter det så slår man liksom inte ett inlägg rätt.
Nej. Nej, det är en fara som inte Nürnberg riktigt har funderat över. Det kan också vara
Nürnberg har ju... Nej, det fanns inget skämt där. Förlåt.
Too soon, tror jag. 12 stycken olika mer eller mindre poetiska politiska budskap dök upp då på ljustavlan under matchen, låg där i 30 sekunder per gång. Man kan tycka, jag tycker inte det här var superduper lyckat, men jag tycker ändå att tankesättet och projektet är superspännande, att de, ja, men som de säger, att in med konsten i fotbollen, och det behöver inte bara handla om små detaljer, utan att det faktiskt ska vara en del av hela upplevelsen. Spännande, jag kommer att följa det nogsamt under de två säsonger som kommer. De tog i alla fall poäng första matchen, så att så illa kan det inte varit.
De kastade inte in byt VM-spelort som en poetisk sån one-liner.
Jag tror att du just har pajat hela FIFAs tanke med deras kommande mästerskap. Det vore något.
Spännande. Nürnberg. Mm.
Det var ju lite kulturtips mitt i profileringen.
Ja, verkligen.
Jag ber om ursäkt.
Egentligen vill du alltid ha kulturtipset.
Mm. Ja, lite så faktiskt. Mm. Men där står det där du står och ska kulturtipsa. Kulturtips 2 får vi säga då.
Ja, och det kommer gå ett mycket mindre sofistikerat tips. Men jag kunde inte låta bli att titta på filmen Brexit, The Uncivil War.
To hell with the rest of the world, hey?
Ja, vi har ju pratat Brexit på längden och tvären i den här podden. Vad hände med spelarna? Vad hände med brittisk fotboll i Premier League? Vad hände med, såklart, med känslorna kring det engelska landslaget och så vidare? Vi har berört det på rätt många sätt. Fortfarande vet vi väldigt lite om det, men istället för att, eller ja, som ett komplement kanske till de dagliga, för att inte säga timmovisa uppdateringarna just nu på Brexit och avtal eller inte, Boris Johnson och vem har bytt sida och vem har hoppat av, så kan man faktiskt göra sig självtjänsten att titta på filmen Brexit, The Uncivil War. Det är ju en sån här, vad säger man, inte autofiction, men det är inte en dokumentär utan en spelfilm helt enkelt, men det är så att säga, detta har hänt på riktigt. Benedict Cumberbatch spelar Dominic Cummings, som ju är hjärnan bakom Brexit-livkampanjen då. Och även om man känner till mycket av det här, så är det ganska intressant att se exakt hur mycket liksom manipulation och hur mycket så här, fokusgrupps tänk det fanns bakom den här kampanjen och varför den blev så lyckad. Och hur mycket den bygger på både rena lögner och halvsanningar som gjorde att britterna fattade detta beslut. Ja, egentligen så tycker jag mest att det var intressant för att jag hade en känsla av att jag inte upplevde, när Brexit inträffade, alltså när omröstningen var, så fick jag bara en känsla av att det hade inte så stor plats i mitt liv. Jag kommer så att säga inte ihåg var jag var någonstans, som man brukar säga i de här sammanhangen. Var var du när du fick höra att Olof Palme hade mördats, eller att det första planet hade flugit in i World Trade Center och så vidare. Vet du varför det var så, Simon?
Tell me.
För det var mitt under brinnande fotbolls-EM i Frankrike. Ah. Detta. Sådär. Vi var upptagna med annat helt enkelt. Jag minns ju att vår kollega, min vän Ian Hawkey, skulle svänga hem. Han skulle ta tunneln till London för att rösta och komma tillbaka sen. Och kom tillbaka som om jorden hade gått under eller något väldigt stort hade hänt i alla fall. För det är andra som var upptagna med fotbolls-EM 2016. Och inte minst de sista veckorna precis som ledde fram till den här omröstningen. Titta på filmen Brexit, The Uncivil War.
Den fanns ju väldigt mycket som en referens faktiskt under just det, men jag minns att jag bevakade, vilket är väldigt bra för generellt, alltså om man räknar bort England, för de brittiska lagarna, Wales och Nordland, gjorde ju succé. Jag var bevakade, jag tror att det kanske varit före Wales mötte Belgien eller så, jag vet inte, på presskonferens med Chris Cookie Coleman, förbundskaptenen, som då fick frågan, så, well, big game tomorrow, there's only one question for you, Chris, will you exit or will you remain?
Just det.
Så det var mycket sånt. Jag vet att tidningen också räknade ut de nordirländska fansen. Så här mycket kostar deras öl som de drack. Och så här mycket kommer den att kosta efter Brexit. Snyggt paketerat, ja, för att nå sin fotbollspublik.
Man skulle kunna behöva uppdatera de siffrorna kanske, en aning. Det är så att säga väldigt få uppgifter som ligger kvar från juli 2016 och nu.
Det är väl så. Den ska ses i alla fall. Vi ska ut på musik och vad var det du sa när vi pratade om La Maglia Verde, den gröna italienska tröjan? Du sa om hiphop, det klassiska beats har den presenterats till, va?
Ja, som allt annat så måste de göra den kopplingen för att få med nästa generation. Ja, som väl har slutat lyssna på hiphop ändå, men ja.
Det kan väl vara så. Det är i alla fall en koppling i tiden faktiskt. Det här blir en lite mini-parentes, men Om du känner till Mel D. Cole, eller om du inte gör det så är verkligen förlåten. Han är i alla fall 2000-talets kanske tyngste fotograf då vad gäller den svarta musikkulturen i USA. Mycket, mycket hiphopfoton. Men även typ Beyoncé och Drake och sådär. Han har verkligen hittat då någon sorts essens i den kulturen. En väldigt stor, modern, amerikansk nöjeskultursfotograf. Mm. Som nu då i samarbete med det som heter Black Arrow FC, som är en organisation eller ett företag, jag vet inte riktigt, som arbetar med att återuppfinna eller avtäcka den svarta amerikanska soccerkulturen. Och Mel D. Cole då han fick nyligen uppgift av Black Arrow FC att åka till Rom och fotografera en Roma-match. Då, för det finns ett samarbete med, även med Roma här, att göra någon sorts minidokumentär. Att plocka in då den moderna popkulturella amerikanska estetiken i fotbollen. Mm. För det där är en process då, och en rörelse som finns i USA väldigt mycket. Att visst, saker och moms och så i all ära, men det finns också en tydlig svart närvaro i soccerkulturen, och att den får liksom inte gå förlorad. Spännande hur som helst. Jag hade tankar på att alltså, den här rörelsen är som starkast i Atlanta, där Black Arrow FC också varit och gjort mycket, snackat med en massa rappare och sådär på Atlanta-scenen, och kopplat då till fotbollskulturen i Atlanta. Mäktig fotbollskultur där. Mm. Det går att kika på om man jobbar sig in antingen på vårt Twitterkonto Fotbollradikal, eller och bara göra en snabb googling på Mel D. Cole och Roma, så kan man se bilden han tog eller hur det här projektet har sett ut. Jag hade tankar på att spela lite beats från Atlanta för att gå oss ut, men det känns ju som att det tåget har gått rätt mycket, utan vi får spela istället en temalåt för alla svenska influencers där ute som tycker att deras kroppar inte duger. Det gör de visst. Lyssna på det här bara.
Hej då.
Tack. Trots att vi har sprungit tusen mil.